I den här texten som vi ska läsa alldeles strax så förekommer en del begrepp som man behöver förstå för att man ska förstå texten. De första mottagarna av det här, för dem var det här helt välbekant, för det kommer från den judiska tron och det var de välbekanta med från Gamla testamentet. Och om det är så att du har läst Bibeln förut så kommer du känna igen mycket av det. Men jag var tvungen att friska upp mitt minne lite över de här olika begreppen. Det är orden som överste präst, nådens tron, offergåvor och syndoffer. Och sen undrar man när man läser, vem i hela världen var Melkisedek? Så först ska vi fundera lite på, vad var en överste präst egentligen? Den första överste prästen som man kan läsa om, det var Moses bror Aaron. Han blev liksom ledaren för prästerna. Han blev som en första lärare ungefär. Han blev överste präst. Och det här ämbetet som han fick, det gick sedan i arv till hans söner. Och så fortsatte det vidare så. Och överste prästen skulle representera folket inför Gud. Och den här rollen, den blev väldigt betydelsefull. Inte minst efter den babyloniska fångenskapen när folket inte längre hade någon egen kung. Då blev det överste prästen som var folkets ledare. Och den viktigaste dagen för överste prästen, det var försoningsdagen. För då skulle överste prästen gå in i det allra heligaste och be om sina och folkets synders förlåtelse. Och det var alltså en gång per år. Och då fick prästen gå in i det allra heligaste, det som representerade Guds närvaro bland folket. Och inne i det allra heligaste, där fanns det där fanns kistan med de två stentavlorna med 10 Guds bud. Och så fanns det ett lock på den kistan som var helt i guld. Och det locket kallades för nådastolen eller nådatronen. Och här var Guds närvaro. Och det allra heligaste, där fick bara överste prästen gå in en gång per år. Och man hade ett stort tjockt draperi för ingången. För att ingen annan skulle råka ramla in där. Utan det här draperiet täckte. Och sen en gång per år fick överste prästen gå in där. Och när han gick in där så hade han med sig blod från en tjur som var offrad. Och det här blodet strödde han ut över nådastolen eller nådatronen. Som ett offer, ett syndaoffer, ett försoningsoffer för sina egna och för folkets synder. Och då var tanken att när Gud blickade ner och såg lagen så såg han inte människornas brott mot lagen. För det här blodet övertäckte och överskylde folkets synder. Så det här, då har vi lite koll på överste präst och på vad ett syndoffer, ett försoningsoffer var för någonting. Och vad nådastronen eller nådens tron var för någonting. Och sen var det då bara vem den här Melkisedek är. Det kommer ganska mycket mer om honom i kapitel 6 och 7. Så vi ska inte gå in på det så mycket nu. Men bara för att ni ska veta lite grann så var han kung över staden Salem. Och han var också präst. Så han var både kung och präst. Och nu, om ni har hittat texten. Hebreerbrevet 4 och 14 fram till 5 och 10 så står det så här. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Varje överste präst utses bland människor och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet. Han blir kallad av Gud liksom Aaron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa: du är min son, jag har fött dig idag. Liksom han på ett annat ställe säger: du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Jesus beskrivs på många olika sätt genom Bibeln och i Nya testamentet. Han beskrivs som den gode herden. Han beskrivs som världens ljus, som vägen, som sanningen och som livet. Här använder Hebreerbrevets författare bilden av Jesus som överste präst. Och när man jämför Jesus med tidigare överste präster så ser man att Jesus han gör något helt annat. Han är så mycket bättre, som har blivit rubriken för den här predikoserien. När han dör på korset så kan man säga att han träder fram som en representant. Men inte för att offra en tjur för sina egna och folkets synder. Nej, när han träder fram så är det han själv som är offret. Han är det felfria lammet. Han offrar sig själv. Han tar hela folket, hela mänsklighetens synd på sig och offrar sig själv. Och det är hans eget blod som flyter ut och som övertäcker människans synd. Se Guds lamm som tar bort världens synd, sa Johannes Döparen när han såg Jesus komma gående. Paulus beskriver det här så här i Efesierbrevet 1:5-8. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Jesus han blir den sista överste prästen. Det behövdes ingen överste präst mer sen. Han blir också det sista syndaoffret. Aldrig mer behövde man offra ett felfritt lamm. Aldrig mer behöver man offra en tjur. Han är det felfria offret för att människan ska få sina synders förlåtelse. När Jesus dör på korset så sker det också samtidigt en mäktig manifestation i templet. Ni kan slå upp Markus 15. Vers 37-39. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vän mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sa han: den mannen måste ha varit Guds son. När Jesus dör så öppnas bokstavligt talat vägen in till det allra heligaste. Platsen där Gud fanns, platsen för Guds närvaro. Det här tjocka draperiet man hade satt upp, det brast mitt i tu och vägen var helt öppen in i det allra heligaste. Vi behöver inte längre utse en representant som för vår talan och som en gång per år får träda in i det allra heligaste. Nej, det här förhänget är borta. Vägen är öppen för oss alla att kliva rakt in i Guds närvaro. Rakt in i det allra heligaste. Jag har två kattungar hemma. Och de är än så länge bara innekatter. De heter förresten Jass och Tinn. För sätter man ihop det och ropar på dem, då blir det Justin. Och det finns någon i familjen som gillar Justin Bieber. Så ja, vi andra fick gå med på detta. Så Jazz och Tin finns hemma hos oss. Ja, och de är då innekatter. Och till våren är tanken att då ska de få gå ut. Och redan nu ibland så öppnar vi ytterdörren så den får stå öppen. Och när den friska luften strömmar in så springer de fram. Och så stannar de en meter ifrån. Och så sätter de sig ner, så lägger de huvudet på sned och så kikar de ut så här. Och ibland vågar de tassa ända fram till tröskeln. Sträcka på halsen och titta ut liksom. Och sen vänder de och springer in igen. Vägen är ju öppen ut för dem. Den friska luften strömmar in och de vill så gärna gå ut. De är så nyfikna på allt det som finns där ute. Solljuset och den friska luften och alla äventyr som verkar finnas. Men deras rädsla hindrar dem från att gå ut än så länge. Och jag har flera gånger funderat på hur var det i templet när det här förhänget brast? Vad hände då? Var det någon som vågade sig fram och kika in i det allra heligaste? Som tog chansen liksom? Eller vad gjorde man? Hängde man snabbt upp något tillfälligt så här? Tills man har hunnit laga det här? Eller förstod man på en gång när man fick höra att Jesus dog samtidigt? Att det hängde ihop med varandra? De som följde Jesus, de förstod ju det. För det är nedtecknat på det sättet. Men de andra, de som inte gjorde det. Hur tänkte de? Var det någon som vågade kika in? Vad är det som hindrar dig och mig från att gå ända fram? Vad är det som får oss att likt kattungar känna den friska luften som strömmar in men sedan stanna på behörigt avstånd? Jag tror att varje människa bär en längtan efter Gud inom sig. Vi längtar tillbaka ut i den här trädgården. Som är vårt ursprung där vi kan få vandra i den svala kvällsvinden i gemenskap med Gud. Vi är alla skapade av honom och längtan tillbaka till en varm nära gemenskap med honom. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Skrev kyrkofader Augustinus för sådär 1600 år sedan. Den här öppna vägen till Gud, in till det allra heligaste. Den är ett svar på varje människas längtan efter en nära gemenskap med Gud. Men så ofta stannar vi på tröskeln. Vilka rädslor är det som håller oss tillbaka? Vi vet att de som tog emot det här brevet, de var ju utsatta för motstånd och förföljelse. De var säkerligen rädda och modfällda. Och jag tänker på det här med längtan och rädsla. Två känslor som vi ofta kan ha inom oss på samma gång. Jag minns hur det var när man blev förälskad. Och man längtade efter att få dela livet med varandra. Men så slog rädslan till. Men hur ska det bli? Kommer det funka? Tänk om jag blir sviken? Tänk om det inte håller. Eller man blir erbjuden ett nytt jobb. Och man längtar efter de nya möjligheterna att få utvecklas och prova något nytt. Men så slår rädslan till. Nej men, tänk om jag egentligen har det mycket bättre här där jag redan är. Tänk om jag misslyckas. Eller när man ska åka på en resa. Man längtar efter sol och sommar och värme. Men så kvällen innan man ska åka så slår rädslan till. Tänk om planet störtar. Tänk om vi blir sjuka och hela semestern blir förstörd. Varför ska vi ge oss ut och åka när vi har det så bra här? Längtan och rädsla. Två känslor som vi ofta har precis nära jämte varandra. Och jag tror att vi ofta har det också i förhållande till Gud. Både längtan men också rädsla. Vad är det vi är rädda för då? Kanske är vi rädda för Guds makt och Guds kraft. Kanske är vi rädda för att bli avslöjade. Kanske är vi rädda för att bli avvisade. Kanske är vi rädda för att möta vrede. Eller är vi mer rädda för att möta likgiltighet? Vår rädsla för vad vi ska möta om vi kikar in i det allra heligaste. Den kan vara väldigt olika. För vår gudsbild, den formas ju under vårt liv. Först formas den av våra föräldrar. Så fortsätter den ju formas av människor vi möter och situationer vi hamnar i. Och inte så sällan så bär vi med oss gudsbilder som inte är sanna. Som hindrar oss. Så skapar en rädsla hos oss att komma ända fram. Felaktiga bilder som fyller oss med rädsla. Som får oss att stanna på tröskeln. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vad väntar oss om vi kliver in i det allra heligaste? Inte vrede, inte likgiltighet, utan förbarmande och nåd. När vi behöver hjälp så får vi möta förbarmande och nåd. Vi inbjuds att kliva in i en gemenskap med Gud när vi behöver hjälp. Han vet vad vi går igenom. Det står att han är väl förtrogen med lidande. Det står att han, eller det här uttrycket att känna med oss. Det grekiska ordet för det handlar inte om att passivt sitta på avstånd och tycka synd om någon. Utan jag har läst att det handlar om ett mycket mer aktivt medlidande. Där man kliver in och gör något åt situationen. I Hosea så beskrivs Gud och Guds kärlek till sitt folk, till oss människor, i bilden av en ömsint förälder. Nu har ju ni kanske, om ni har i mobilen så kan ni slå upp Hosea 11 och 3. För de här blå biblarna så finns det bara Nya Testamentet. Men om någon vill slå upp så är det Hosea 11 och 4. Var det. Där står det. Med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Det är något speciellt att dela sin oro eller sin rädsla med någon som man upplever förstår. Någon som har varit där i samma situation. Jag tänker att det är inte alls konstigt att det bildas grupper och föreningar med människor som har liknande erfarenhet av lidande. För det är något alldeles speciellt att bli tröstad av någon som förstår. Som har varit där. Och det är också otroligt ensamt. Om man inte finner någon att dela det där med. Men Jesus han bär den samlade erfarenheten av lidande på något sätt. Och han inbjuder oss till en gemenskap med honom. Det han förstår och det han känner med oss på det sättet som att han är som oss. Han har varit där vi är men utan synd. Ingen annan Gud har sår, skriver Tommy Wasserman i en kommentar över Hebreerbrevet som vi läser inför predikningarna. Ingen annan Gud har sår. Ibland är det svårt att tro på någon Gud. När man ser hur världen ser ut. När man är fylld av oro och rädsla. Men den enda guden som det håller att luta sig mot. Som det är värt att komma till. Det är den guden som själv har sår. Att frimodigt träda fram inför nådens tron. Det är ett vackert uttryck tycker jag. Nådens tron. Min mormor hon kan ibland säga när vi avslutar ett telefonsamtal. Kanske har nämnt det någon gång förut. Vi möts vid nådatronen. Hon menar att vi förenas i bönen. Där hon ber och där jag ber. Då förenas vi när vi kliver in framför nådatronen. Vilken vacker tanke. Vilken fin bild. såg ni på året med kungafamiljen? Ni vill inte erkänna det. Jag tror ni gjorde det ändå. Några såg kanske året med kungafamiljen. Där fick man följa ett, jag tror det var grönsaksodlare. Ett äldre par från Småland någonstans. Eller äldre. Ja, men lite äldre än jag i alla fall. Och de höll på att odla grönsaker. Och en dag fick de ett brev från kungen. De var inbjudna till kungen på kungamiddag. Och de köpte in sina finaste kläder. Sådana som de aldrig haft förut. Och det blev jättenervöst när ett tåg var försenat. Men allt ordnade sig. De kom till den här kungamiddagen. Och de fick kliva in i de här salarna. Som de var så fascinerade över. Och så fick de gå fram och så fick de hälsa på kungen och drottningen. Och sen fick de sätta sig vid ett bord. Det var många som var på den här kungamiddagen. Långt ifrån. Och kika på kungen sådär. Jag tänker att den bilden har väldigt lite att göra med. Bilden av hur det är att komma inför nådens tron. Det är något helt annat. Jag tror att den här bilden stämmer överens mycket bättre. Som ni finner om ni slår upp Markus 10. Vers 13. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Att komma inför nådens tron, det är ingen högtidig tillställning där man stelt kommer och hälsar en liten minut. Nej, det är att frimodigt springa in som ett barn som kommer hem och springer in och hoppar upp i knät och berättar om vad som har hänt idag. Så är nådens tron. Nådens tron, det är Jesu famn. Där vi får komma när vi behöver hjälp. Och där vi då kommer möta förbarmande och nåd. Vi får krypa upp i famnen och vi får berätta precis hur det är. Så är det att frimodigt komma inför nådens tron. Vi ska få lyssna till en sång nu av Elias och de andra kanske. Som jag tycker, ni känner säkert igen den flera av er. Det är en lovsång som vi har sjungit ibland. Men vi ska få lyssna till den nu. För den pratar, har med den här just grejen med det här med att vara på helig mark. Och att vara det, det är att vara Guds barn. Att komma inför Gud i hans närvaro. Det är att komma i hans famn som hans barn.
Jag kommer till ditt tempel i tidig gryningsljus. Jag har vandrat långa vägar för att komma till ditt hus. Den rökelse jag tänder, en längtan i mig stark. När jag går igenom porten in på helig mark, helig mark, in på helig mark, helig mark, in på helig mark. Jag böjer knä inför dig. Säger som det är, att det finns ingen annan, du ensam Herre är.